Du lyssnar på podden Ålands Handel och innan vi kör igång veckans podd har vi en hälsning från vår samarbetspartner AJ Produkter. Deras vårkatalog är en 400 sidor lång härlighet som innehåller precis allt för alla typer av arbetsmiljöer. Om du är sugen på till exempel nya kontorsstolar eller bättre skrivbord så surfar du in på ajprodukten.se eller tittar i katalogen. Sen mailar du din beställning till info@baltikprodukter.ax och det viktigaste av allt, skriv att du har hört reklamen i podden Ålands Handel så får du 5% rabatt på hela beställningen. Dessutom levereras allting fraktfritt till Åland.
Då säger vi välkomna till podden Ålands Handel. Jag som sitter här och pratar heter Fredrik Rosenqvist och med mig i studion har jag som vanligt Anna Karlsson.
Hej!
Hej Anna, hur mår du idag?
Ja, jag har fått strikt förbudet för hostningar och liknande så jag ska göra vad jag kan. Men jag kan inte lova, det kan komma något kroppsljud utan att man
riktigt vet. Det är jobbigt det där, för när man inte får hosta då blir man ju jättesugen på att hosta.
Till
som
exempel
man är
nu,
på ett dop eller i en poddinspelning.
Ja. Så att jag mår väl bra. Ja. Mm. Så där i övrigt, förutom hosta.
Förutom hostorna, ja.
Alternativet är att ställa in, det gillar vi inte att göra. Så det är bara att köra.
Men det gör vi aldrig.
Nej,
det gör vi aldrig.
Nej.
Jag kom på en annan sak som är jobbig. När man inte får använda händerna, då börjar det alltid klia jättemycket i ansiktet.
Det är sant. Ja. Typ som när man knådar deg.
Ja, eller något sånt. Mm. Tänk om man skulle bli... Ja, nej. Det är ingen lek. Vi ska inte prata om klåda eller hostningar idag, utan rikta blickarna mot ett av våra mest folkkära bolag, skulle jag vilja hävda. Ett av våra mest kända bolag, trots att det bara är 20 år gammalt, knappt myndigt. Men, och det bolag jag pratar om är Stallhagen, förstås.
Hipp hurra, får man säga.
Hipp hurra.
De fyller 20.
Ja, men vi ska inte prata om det här på turmus, utan vi har med oss i studion Hasse Holmström. Hej Hasse.
Hej.
Hur är det med dig?
Jättebra. Äntligen blir vi bjuden till Ålands Handel och säga något.
Du ser otroligt avslappnad ut.
Vad har du för titel i Stallhagens sammanhang? Protagonist?
Hang around.
Ja, okej.
Okay. Ambassadör? Kan man,
nej. Jag ska aldrig påta mig en titel som har någonting med diplomati att göra.
Nej, okej. Okay. Du har varit med nästan från början, eller ja. Har du varit med från början?
Ja, i princip. Okay. I princip från början.
Ja. Det är därför du är här, för att du kan saker om Stallhagen och öl. Med oss på länk har vi också Stallhagens VD Tommy Ruponen. Fick jag rätt där nu?
Jo, det gick helt rätt. God morgon, god dag.
God morgon. Var är du, Tommy, någonstans?
Jag är här i Täby, Sverige, Konungarike, där vi har bott snart i 30 år med familjen.
Okej, okay. Hur läger i Täby?
Ja, idag är det lugnt. Ja? Det har väl inte smält heller någonstans här någonting, så. En lite ovanlig förmiddag tror jag här i Stockholmsregionen.
Okej, okay, ja.
Dessvärre, tyvärr.
Tyvärr, jo. Nu ska vi inte prata om det, utan någonting betydligt mer roligare, det vill säga Stallhagen. Vi ska gå igenom lite grann det här bolaget och dess historia. Det känns som att de borde vara äldre än 20 år, men det känns som att de har funnits i 40. Vad säger du, Anna?
Ja, så är det ju egentligen med allt, att man kan, om man sätter det i sitt eget perspektiv, så känner ju inte jag mig äldre än vad jag var för Nej. 20 år sedan heller.
Nej.
Men sen så får man syn på någon bild av sig själv från 20 år, och då känner man ju så här, tänk att jag inte fattar hur fin jag var då.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Förmodligen kommer man tänka samma sak om 20 år om man ser en bild på sig själv nu.
Ja.
Men jag tänker att Stallhagen, nej men jag tycker att Stallhagen är en institution. Det känns som att det har funnits, ja. I hela mitt liv. Men det
innan vi backar bandet och tar historien, så tänkte jag att vi måste börja med nutid. Alla har ju kunnat läsa sig till att det har varit en omvälvande tid för Stallhagen sedan pandemin. Hur mår ni idag, Stallhagen? Sådär. Bland tummen och pekfingret.
Vi har genomgått ganska stora strukturella ombyggnation av operativa verksamheten och allt. Och det låter ju himla avancerat och bra, men vi måste ju komma ihåg att bolaget i sig självt är ganska litet. Vi är ju under 3 miljoner euros företag i dagsläget. Men pandemin är ju en orsak till att det har varit lite trögt för företaget, och sen den andra har ju dessvärre varit den stora investeringen som har i form av nya fabriken som medförde då våldsamma finansieringskostnader för företaget som har tuggat på kassan egentligen. Och därmed så har våra problem varit egentligen kassarelaterade mer än något annat inom själva företagande.
Mm. Och hur ser det ut just nu liksom, när ni blickar framåt mot sommaren och framtiden? Sådär?
Alltså kassan är ju fortfarande ett stort problem. Och sen dessvärre så har ju marknaden också nu tagit stryk i form av förhöjda räntor och krig ute i världen och sånt som innebär att hemhushållen, individerna har blivit mycket mer sparsamma i form av konsumtion och därmed så framförallt restaurang, pubverksamheten generellt sett i Finland, Sverige, Åland har ju tagit några steg bakåt.
Mm.
Och därmed så volymutvecklingen är ju inte direkt gynnsam för oss för tillfället, men å andra sidan så bolaget i sig självt står ganska stabilt, så att bara vi får upp volymen så kommer det att bli bra på alla sätt.
Ni måste sälja mer öl helt enkelt, svårare än så är det inte.
Vi måste sälja mer öl och vi måste kanske också bli mycket, mycket mer noggranna i hur vi säljer öl och till vem vi säljer öl. Det gäller att skapa en bra rätt distribution för oss för att komma upp i en lönsam försäljning.
Mm. Om vi backar bandet lite då, för de lyssnare som mot förmodan inte har en aning om vad Stallhagen är för ett bolag. Vad är det för ett bolag? Vad gör ni?
Öl.
Vad lätt.
Du ville ha ett längre svar.
Ja, lite. Två bokstäver.
Utveckla.
Alltså, om man ska ta det från början, så varför Stallhagen var ju en del av den här, och ganska tidigt ute i Norden på den här, om vi kan kalla det för hantverksölstrenden eller hantverksöls nytänkande eller återgången till mera traditionella metoder och lokalproducerat och en del i sin tur som är en del av den här slow food rörelsen som startades i Italien på 70-talet tror jag. Så lite så. Så det är vi så. Och vi gör öl.
Mm.
Helt enkelt. Lokal öl på ett hantverksmässigt sätt.
Mm. Och ni tillverkar all öl i fabriken, säger man så? Bryggeriet i Godby?
Alltså om jag får välja att kommunicera så ska jag kanske inte kalla det för fabriken.
Nej, det lät inte konstigt.
men vi gör all vår öl i Grälsby. Mm. Ute på Stallhagen. Som platsen också heter.
Och var säljer ni den här ölen? Vilka marknader är ni verksamma på?
Ja, den lokala och sen närmarknaden Sverige, Finland, tax-free.
Mm. Hur stor del är ungefär lokala? Hur stor del är de övriga? Eller varierar det hemskt mycket det där?
Det överlåter med varm hand till vd.
Ja. Tommy, var säljer ni mest öl?
Om vi delar året i två perioder så såklart fastlandet Finland. Vilket för mig också en ny lärdom att prata om Finland därför jag kommer som fastlande, men i alla fall så är ju särklass största marknaden i form av handelskedjorna, Kesko och S-volymerna under hela året. Men om vi sen gör en liten split i årsstrukturen och talar om juni, juli, augusti, så då är närmare 90% av öl som säljs inom Stallhagen Ålandsbaserat och tax-free baserat.
Okej. Okay. Säljer ni all öl under det egna varumärket Stallhagen eller säljer ni under liksom andra labels också?
Handelsvara så är det alltid Stallhagen, det vill säga publikhandel, dagligvaruhandel och tax-free. Sen har vi ett antal kunder som tycker om att sälja Stallhagen öl under sitt eget varumärke, det vill säga restaurangnamn huvudsakligen.
Ah, okej.
Okay. Och det är en ganska intressant utveckling överlag, för att det betyder ju att vi får i och för sig en bra lönsamhet i form av att kunden vet mer eller mindre exakt hur mycket öl det kommer att behövas, och samtidigt så blir det en profilhöjare för lokala restaurangen. Och köra någonting som ingen annan har.
Mm. Sen har ni inte bara öl, ni har även en krog, en gårdsbutik, en scen och en kupol där ute vid bryggeriet. Berätta om den verksamheten. Hur ser den ut och vad går den ut på?
Vill du ha sig ta kupolen?
Jag kan ta kupolen.
Ja. Så vår butik är ju en jätte söt och mysig fundering i form av att allt är ju egentligen själv uppbyggt och det är gjort flera år sedan och fortfarande trots pandemi och allt det här som vi har genomgått så har vi upp till 80 000 besökare per år på Stallahagen pub och butik.
Okay.
Och det är ju en våldsam massa som bekantar sig med Stallahagen, inte bara från ölperspektiv utan överlag, vi säljer ju för det mesta öl såklart, men butiken i sig själv har ju ett utbud på alla möjliga varor som är producerade på Åland. Så det är ju ett riktigt stort fönster för Åland, vår butik.
Ja, vad finns det där? Det är liksom honung och godis och...
Vi har godis och honung, vi har olika konstnärliga funderingar där, vi har kryddor, vi har liksom allt. Vi har liksom faktiskt ett sommarutbud som är bra och därmed så den kontaktpunkt vi uppnår med de här cirka 80 000 besökare är ju även våldsamt viktigt för oss sen med tanke på försäljning. Udda tider, det vill säga utanför sommaren, så på Finland och taxfree-marknaden.
Mm. Och den här driver ni i egen regi sedan några år tillbaka, hela liksom restaurangen och butiken, eller?
Jo, ja, jo okay. Till 100%. Mm.
Jag kan flika in i hur vi började med gårdsbutiken. Och det var ganska tidigt i efter att vi hade startat så fanns det en pub på sommaren kunde man besöka då och vi upptäckte ju snabbt att besökarna de vill ju gärna, även om våra öl finns i butikerna så kommer det en busslast med finska turister så vill de ju jättegärna köpa med sig öl. Och det fick de ju inte för att alkohollagen medger inte att vi liksom säljer en låda öl eller ens en flaska öl som de kan ta med sig hem till KAP. Så då tog vi reda på, okej, men fine, vad krävs för att få sälja öl? Ja, men de måste ha ett tillstånd för det. Och ja, men hur får man det? Ja, det måste vara, det finns olika sätt. Men, ett sätt då är att du är en minilivs.
Mm.
Okej. Okay. Och då konstaterar du, okej, bra. Vad är en minilivs då? Ja, men det ska vara då en skild kassa någonstans där det finns då säljsprodukter som är tillräckliga för att tillreda en måltid.
Ah. Oj, vad luddigt.
Ja, men det, någonstans...
De stek måste... ägg, räcker
det? Jag kommer ihåg, du kommer komma in på Emilielivshyllan nu.
Ja. Ja, då hade vi det. Så då satte vi upp en kassa i vindfånge till pubben, restaurangen. En kassa och en hylla och så köpte vi in soldatens ärtsoppa och kung Gustavs sardiner och någonting sånt. Så ställde vi upp dem på hyllan och så drog vi upp priser på dem så att ingen köpte sardinerna och så kunde vi sälja öl och folk kunde ta med sig. Problemet löst.
Gerilla butik.
Ja, en gerilla butik kan man kalla det för.
Men gerilla minilivs, världens första.
Gerilla minilivs. Så börjar faktiskt gårdsbutiken.
Jag hade för mig att ni hade något paket spagetti där, eller?
Ja, det var liksom några så kan det
världens
vara
dyraste spagetti.
Ja, någon sån här
köpte ingen någonsin någon.
Jag tror faktiskt inte. Men det var någon 16 euro surs på det.
Men sen ändrade man lagen och då kunde ni sluta med det där och ha gårdsförsäljning, eller?
Nej,
eller har ni fortfarande några spagettipaket?
Nej, i och med att man ändrade... I och med att vi byggde ut den, så vi byggde ut den sen... först så byggde vi en skild butik ut mot köket.
Mm.
Och sen när vi tömde ur den gamla flaskhallen så då byggde vi den här, det som nu är då är den stora, om vi nu kallar det för den stora gårdsbutiken som vi har nu.
Okay.
Så, och nu finns det ju lite mer grejer då än bara.
Ja.
Jag tror inte sardinerna finns kvar faktiskt.
Vad hände med dem?
Ja. De borde väl in på något museum om 30 år.
Alkohollagstiftningsmuseet. Mm.
Sen evenemang då, ni har en scen, en flytande scen. Visst flyter den? Hoppas vi.
Den flyter.
Om den inte sjunker idag då. Men.
Ja. Den flyter. Den är, jag har för mig att den kommer från Dalhalla, tror jag.
Jaha.
Tror jag att, eller någonstans därifrån. Det var Christian Ekström som tog hit den då när han var krögare på Stallhagen i pubben då, när vi hade det. Men och så är det ändå utbyggd med läktare och grejer. Nu då, jag tror att vi kan få in, kan vi få in 800 pers om man lägger dit också landskap, de här aluminiumläktarna som man kan hyra. Så där har ju varit konserter. Opera var det ju förra året och förra året.
Mm. Det är sånt. Vad blir det i sommar då? Där?
Jag vet inte. Tommy, vad blir det i sommar?
Ja, vi har ingenting större bokat för tillfälle. Vi kommer att ha en Stallhagen 20-årsgrej i augusti är det inplanerat. Men ingenting annat större i år.
Oh, det finns chans här, Anna. Ska vi ordna en rockkonsert eller någonting?
Ja, du är ju bra på sånt.
Ordna rockkonserter. Mm. En gång, ingen gång. Det vet du va?
Precis, men då behöver du ju göra det till en vana helt enkelt. Jag tänkte att jag skulle vilja fråga om pubben, den så att säga legendariska, där var man vet att man alltid får väldigt god mat. Den är nu för tillfället stängd, eller hur?
Den serverar lunch.
Mm. Lunch, okej, okay, det finns lunch. Härligt. Jo, det är bara det att jag inte åker ut på lunch dit så ofta, så det är my bad.
Och visst är det kvällsöppet också nu sen söndagarna kommer den att vara stängd, men nu
okay,
när vi härligt. Går mot våren så...
Men det har blivit säsongskrog åtminstone nu då, mer kvällstid.
Jo, och det har helt enkelt enbart och endast att göra med kostnadsstrukturen. För det är våldsamt dyrt att ha kvällsöppet de mörka månaderna och man får kanske en eller tre kunder under en kväll.
Ja.
Så vi måste alltid ha kock, vi måste ha serveringspersonal, råvaror, allt på plats för att inte tumma på matkvaliteten. Och då blir det dyra övningar tyvärr.
Mm. Mm.
Om vi backar bandet då till...
Nej, vi ska prata om kupolen.
Ja, just det. Vi glömde...
Hasses bebis.
Ja. Mm. Ja, den står ju där nu då. Ett vansinnesprojekt. Ett coronaprojekt.
Ja. För de som inte har sett den, hur ska man beskriva den?
Det är helt enkelt en genomskinlig kupol. En sfär.
Som
en
halvsfär. Globen i Stockholm fast genomskinlig.
Ja,
och lite mindre.
Lite mindre. Den är 260 kvadrat. Så den är 10 meter hög och ungefär 20 meter då följaktligen bred i diameter.
Alltså andra människor skaffar sig en liten hundvalp eller börjar sticka under pandemin.
Eller byggde en terrass.
Men du... Byggde alltså en boll.
Jag kan berätta om kupolen lite. Alltså det var så här, vi hade faktiskt tänkt att bryggeriet skulle bygga den, och det var en del av ett tänk med att ha kanske en utställningsyta, och är det en regnig sommar så kan man liksom så är inte heller den här mycket populära uteserveringsbusinessen borta, utan då kan man flytta in folk, och det är liksom och har man någon liten trubbadur så vet man att det finns, då är det liksom regnsäkert, för då kan man alltid vara någonstans där man är både ute och inne samtidigt. Men sen så, för det första så blev det ju sämre tider i och med, om vi kommer säkert att komma till det, men vårt förväntat lukrativa stora avtal med Hartwall så gjorde att vi helt enkelt inte hade råd. Och då var den liksom redan klart, det fanns redan ett bygglov och sådär, och det fanns en del material, så då hamnade jag ju på det, och så funderade jag på okej, ska vi avbryta det här eller inte nu, och precis då så kom coronan och allting stängde, och så tänkte jag, men vad fan, jag bygger den, och det var ju tänkt att en byggfirma skulle montera ihop den här, men så byggde jag den själv helt enkelt, det blev så bara, så ja, som man gör. Och nu står den där och är ju fortfarande alltså work in progress, om man säger så. Det finns en massa att fixa på den, men den är ju liksom i full funktion. Nu hyrs den ut till lite olika, det är nog 60-årsfester och konserter och vad det brukar vara.
Ja, så DJ-kvällar och grejer.
Det har blivit ett landmark åtminstone. Det är ju svårt att inte se den när man är på Stallhagen.
Man kan säga att jag skulle säga att den ligger nog, den är nog den mest fotograferade som av de som besöker Stallhagen i alla fall, så ska jag säga att om jag ser bara när jag står där inne och fixar, så ser jag hur alla står och tar bild.
Den har ett PR-värde.
Ja, ja,
selfie-värde.
Ja, den har ett selfie-värde. Ett Instagrammable, som det heter.
Mm. Ja, min 4-åriga son är djupt fascinerad av den där. Det är Globen och den där konstruktionen. Det är någonting med sådana här kupoler.
Ja.
Som är
den har ett fräsigt ljud också. När man kan stå på en plats där inne så hör man ljud från alla håll. Ja. Som om någon skulle stå och viska en i örat.
Ja, står du på rätt punkt så hör du din egen röst komma tillbaka från 6 olika håll eller så här 8.
Ja, det är mycket udda upplevelser. Ja. Mm.
Som ni har hört så har podden de senaste veckorna varit sponsrad av Ålandsbanken, där vi lyft fram bankens tjänster som riktar sig till företag och företagare. För att få lite mer kött på benen vad det här handlar om och vad dessa tjänster går ut på, så har vi idag bjudit in Linda Rosendahl och Peter Winberg från Ålandsbanken Företag. Hej och välkomna!
Tack så mycket!
Tack så mycket!
Hur är det med er i detta fina vårväder?
Ja, det är fantastiskt. Vi börjar närma oss en säsong och en sommar, så vi ser bara framåt.
Härligt. Vi älskar ju entreprenörer och företagande i den här podden. Hur är det med er på Ålandsbankens företagsavdelning? Hur mycket brinner ni för att lyfta hela AB Åland?
Det är ju vad vi gör.
Det är precis det som är vår drivkraft, helt enkelt. Det är det som vi har, som vi jobbar med alla dagar.
Jag skulle säga att det är därför som vi har valt det jobbet vi gör.
Absolut. Vi kanske det som lite skiljer oss från de andra, hoppas vi i alla fall att det är det som är vår drivkraft, och vi försöker. Det är liksom människorna vi jobbar med, och vi är människor, så snarare än att vi bara levererar pengar och en leverantör, så det är absolut. Och AB Åland som vi brinner för och vill driva framåt ett helt samhälle, helt enkelt.
Ja, det var kul när vi hade, jag tror det var när vi hade Peter Wiklund på besök, bankens vd, så sa han att det är svårt för Ålandsbanken att växa på Åland, man är så stor än, så då är strategin att vi vill få hela Åland att växa istället. Så, och det är det som ni som ska fixa då, helt enkelt.
Ja, vi jobbar gärna på det.
Ja, en liten trevlig uppgift.
Mm. Vilka typer av tjänster erbjuder ni åländska företag och företagare då? Vad kan man liksom få hjälp med när man kommer till er?
Vi vill ju gärna se oss att vi kan hjälpa från det att du är ny och oerfaren, hjälpa som bara som bollplank och allmänt bara finnas där. Våra tjänster är sen ju förstås då de vanliga tjänsterna med konton och finansiering, men främst det att vi är en person.
Vi är liksom en fullservicebank, allt från penninghantering till finansiering, men det är framförallt liksom, det är nog personerna och personalen som är det som är vår grej, och ge den tiden till kunderna som de behöver, och vad det är bollplanker som de förhoppningsvis behöver, och vi kan leverera, så det är framförallt det vi levererar.
Mm. Både jag och Anna som också är med här, så vi har ju båda drivit företag och vet ju att man har ju otroligt mycket funderingar och behov av bollplank som företagare. Får man på allvar ett bollplank i banken liksom, kan ni så här, kan man diskutera vad som helst med liksom?
Och hoppas det. Yeah. Det borde kunderna visserligen svara på, men det hoppas vi verkligen, för det är det vi är ute efter. Och skulle vilja också liksom dra ner vad ska jag säga, kravbilden, eller att man drar er inte för att liksom komma och prata med oss, liksom komma i ett tidigt skede.
Alltså redan när man har en idé, så att säga, om
absolut,
ett företag.
Eller? Absolut. Okay.
Jag tänker, ni måste ju ha, om man tar banken som helhet, men även ni som personer, en lång erfarenhet av att hjälpa och vara bollplank till företagare. Och ni vet säkert, ni har sett sånt som har funkat och sånt som inte har funkat. Är det så? Hur bra är ni på att använda den här erfarenheten just i det här diskuterandet med företag? Går den att använda?
Alltså jag tänker att det är mycket för med känsla, alltså vad man känner. Alltså det är inte kanske, jo, erfarenhet av allas tillsammans, men man får ju också direkt en sån här känsla av att vad är det med den här idén eller den här grejen som kommer att flyga. Mm. Alltså att man får en form av känsla som man får efter ett tag.
Får jag fråga, vad är speciellt med att driva företag just på Åland? För det är ju lite av en isolerad värld, samtidigt väldigt livlig och vad ska vi säga, vibrant, om jag får använda lite engelska här, men det pågår ju mycket företagande på Åland. Alltså, vad är speciellt med att
Jag tror i grunden är det att företagare måste se det mera som en livsstil än ett jobb. Och att det krävs lite sådana här tusen konstnärs. Alltså man måste vara lite
klassiska.
Ja,
mångsysslaren.
Ja, ja, men lite sådär att när det beroende på vilken kategori du jobbar, men ändå du behöver kanske ändå vara bra på flera saker.
Mm.
Och vara lite mång. Ja, kunna tänka dig att vara ha många strängar på lyran så att säga.
Ja, absolut, ja, det är på det viset liknande förutsättningar att vara på Åland, utanför Åland. Men det som kanske skiljer åländska företagare från, kan jag tycka i alla fall, är ju nog att vi fortfarande har den inställningen. Vi ger aldrig upp. Vi kämpar otroligt länge för att lyckas helt enkelt. Och där ska vi också göra. Vi är en bank och vi lever under, vi måste följa regler, lagar och regler, men vi ska göra allt vad vi kan för att liksom, inte jobba heller.
Nej, verkligen, och tänka mera hellre hjälpa än att hjälpa, liksom, att vi försöker finnas där och hjälpa så länge det är möjligt och pusha.
Vilka är de bästa tipsen, om ni skulle ge kanske 3 tips till någon som går och grunnar lite på att starta företag här på Åland?
Första kanske, var inte rädd för att komma in och prata. Kom in och ventilera. Vi är här för er, så kom in så fort som möjligt.
Mm.
Och är det så, som jag brukar säga, att när en kund kommer in så jag säger aldrig nej vid ett första möte.
Mm.
Även fast jag kanske tänker så här, åh, den här blir knepig, det blir jobbigt, ja det kanske. Men jag brukar säga det, att jag säger aldrig nej, utan jag vill alltid att kunden själv går igenom alla den feedback jag ger, och så tar de det och på kammaren igen och kommer fram till olika saker och bollar det med mig igen. För både den här nya eventuella potentiella företagaren kommer att bli klokare efter det, och jag kommer att bli klokare efter det. Att då har vi ändå vunnit någonting, fast det kanske till slutändan ändå blir nej.
Så lite tid, ja, på att ja, fila fram och tillbaka med
och
de här idéerna.
Och då kommer man in i den där processen liksom av acceptans, om det var så, om man kommer dit och har sin idé och sen bara, jaha. Och då blir de ju helt lamslagna. Liksom. Allt slutar ju fungera. Liksom, all kreativitet och alla idéer dör ju.
Mm.
Alltså det är så här, jaha, var det så dåligt? Men det är det kanske inte, men den behöver arbetas på. Och man behöver komma in i en nästa fas. Liksom, och det tycker jag också, det ger aldrig upp. Och det tycker jag inte heller man ska göra. Utan man jobbar vidare på sitt koncept. Eller, liksom det.
Är det tips 3? Ge aldrig upp. Det kommer väl kanske till en dag när man ändå behöver fundera på om det.
Ja, sen är det aldrig för sent att ge upp heller.
Nej, exakt. Det kan man göra när som helst.
Ja.
Fredriks tidigare fråga, kan vi liksom använda den erfarenheten och ge hjälp liksom en som startar? Ja, det kan vi absolut.
Mm.
Och med den erfarenheten vi liksom lyssnar in från lyckade och mindre lyckade projekt, så vi kan absolut använda oss av den kunskapen. Kom och prata.
Vad är det bästa med och roligaste med ert jobb?
Att få utveckla Åland.
Mm. Och få vara med när det händer. Alltså jag personligen får jättemycket energi av när det blir något projekt som förverkligas. Alltså man ser det rent konkret och man ser vad det ger för arbetsmöjligheter och vad det ger för service till oss.
Mm. Det är positivt.
Ja.
Det är folk som är sugna och vill växa. Och,
absolut.
Ja, det låter spännande. Ja.
Och som vill satsa och ta risk och utveckla. För jag menar, vi tänker ofta så här liksom att jo, men när turister kommer ska de ha det och det och det. Men vi som bor här, vi vill ju också ha servicen. Mm. Det är inte bara för andra, utan det är ju service som vi också vill ha och önskar ha.
Mm.
Om man sitter hemma då och har en företagsidé eller håller på att starta ett företag och känner att oh, jag vill ha den här hjälpen, jag vill ha det här bollplanket. Hur gör man då? Hur kommer man i kontakt med er?
Då går man in på vår hemsida och kollar, vem skulle jag vilja prata med av de här snyggingarna som
man väljer också?
Jo, absolut får man det.
Lyfter man luren och ringer,
ja.
Eller mejlar.
Eller mejlar.
Ja.
Mm.
Ja. Nu kommer de ju ringa till er två, för ni verkar ju otroligt trevliga.
Det går bra det.
Ja. Nej, men jag kan väl säga så här, av egen erfarenhet, så om man driver företag och har en företagsidé, jag tycker det är jättebra att man tar all hjälp man kan få att bolla idéer och få hjälp. Det är liksom inte så att de möjligheterna kastas över en, utan verkligen ta hjälp av sin
på
bank.
På något sätt och, är det ju som en tratt, tycker jag, att starta företag. Man börjar med att stoppa i jättemycket grejer i sin tratt.
Ja.
Och sen så behöver man ibland kanske liksom hjälp att så här putta ner grejerna genom tratten så att man får ut någonting som är lite vassare.
Ja, det, och det är lätt att förlora perspektiv om man bara sitter själv. Liksom,
jo, nej, inte... det, man behöver ofta prata med någon annan. Ja. Och sen har vi ju Ålands näringsliv som förstås är också en viktig del i,
absolut,
i hela den här karusellen.
Ja, och alla vinner på om vi startar bra företag. Så det är bara att köra. Tusen tack för att ni kom. Jag hoppas ni får en fin helg i detta fina väder.
Tack för att vi kom.
Tack för inbjudan. Trevligt.
Tack så mycket.
Nu vill jag backa tillbaka 20 år i tiden. Till 2004. Som känns som det var igår. Men som jag minns 2004. Det var ju en mörk tid i mänsklighetens historia. När det nästan bara fanns ljuslager i våra butikshyllor. Ful öl mycket.
Stor stark på kran.
Inte som det är
nu. I plastmugg.
Nu, där utbudet av olika ale-sorter och sånt är helt, väldigt stort. Och sådär. Och då, det fanns heller inget åländskt öl att köpa. Så det var ju en riktig så här medelåldern. Och då var det ett gäng som började göra åländskt öl. Berätta, hur kom sig det här?
Alltså, det funnits olika lösa planer och de var ett gäng som, jag för mig att Henrik Bäckman någon gång hade gjort någon liten utredning på om man skulle starta en sån här, någon sorts lite fransk landsortsrestaurang med jättegod mat som blir en destination dit man kommer, ute där då till exempel. Och så var det kombinerat med, det var Krille Mattsson och Niklas Eriksson och några som då kände någon, och så hade de då kände någon som hade en bryggerianläggning till salu i Laitila. Och så kombinerades väl det här då, så på det sättet föddes det liksom, så kommer det här initiativet till. Men sen så blev det lite större då, med man funderar på vad man ska göra, och bara det faktum att man skulle precis som den åländska publiken, så trodde ju knappt de initiativtagarna att man kunde göra en riktig öl på Åland.
Nej.
Ja, men för det var ju så då, det fanns ju inga, i princip fanns det inga mikrobryggerier i Norden. Det fanns alltså, de var räknade på ena handens fingrar. Och det betyder att, som till exempel när vi gjorde den första öletiketten till den första ölen, så lyfte vi nästan ryggen av oss i ansträngning för att få den att se ut som en riktig öl. För folk här trodde ju inte att man skulle kunna brygga en öl på Åland som var god.
Nej.
För så var det då, för det var ju bara Hartwall och Koff som kunde göra det. Det visste man ju annars, det var ju därför de fanns kvar. Och det har i sig då en historia varför det är så, men det finns, alltså det har ju funnits kommersiell bryggning alltså på modernt sätt sedan 1850 på Åland ungefär. Ute i Ämnes fanns det ett bryggeri till exempel med en färgstark sjökapten som med en jätteintressant historia, som hade ett bryggeri, och så brann det ner någon gång på slutet på 1800-talet, och sen så fanns det här inne i Mariehamn då, så fanns det väl som ett nästan badortsbryggeri då nere i där som Fredsinstitutet är idag. Så hade de Ålands ölbryggeri i Nordlund. Och sen fanns det också nere vid, där som polisen är. Så fanns det Mariehamns bryggeri som kom sen. Och sen kom förbudstiden. Och då dog ju i princip bryggerikonsten ut i Finland. Och sen efter förbudstiden så tog den lite fart igen då, men inte här. Och dessutom så...
Allting. Då tänkte man att det var för att det inte går att brygga öl på Åland.
Nej, men alltså grejen var att när det efter kriget, så för det första så då hade man, då var allting skulle ju vara så modernt och allting skulle industrialiseras, och det betyder att allting slås ju ihop. Det blev ju liksom större och större enheter, och till slut så fanns det bara två eller tre, egentligen tre bryggerier i Finland då. Om man räknar Olvi och Koff och Hartwall. Så liksom, och de satt sig på volym. Och där var vi. Och då allt det här liksom hantverket som har funnits här då, som fanns här liksom redan för nästan 200 år sedan. Så det var borta.
Mm. Och det fanns inga mikrobryggerier i Finland, men det hade ju, då redan var det ju en stark öltrend i USA. Och kanske också i Sverige hade den kommit igång lite grann. Jag kommer ihåg att jag byggde ju öl själv hemma när Stallhagen startade. Mm. Man hade ju upptäckt att oj, det finns andra ölsorter än en Lapping Kulta Koff. Det går, öl kan smaka på ett annat sätt, så ni hakar ju på någon sån internationell trend och var lite så här föregångare i Finland.
Så, alltså så var det. Det var ingenting vi hittade på själva, utan det var ju en del av en global... ett globalt uppvaknande.
Ja, precis.
Om vi säger så, om att det ska smaka lite mera. Jag kommer ihåg när man var 20 år själv och vi diskuterade vilken öl man tyckte bäst om. Så då var det så här, ja, men då jämförde man mellan 4 olika sorter som i princip smakar exakt.
Det handlar lite om då ifall man tyckte, jag gillar till exempel Sininen för att den hade en snygg flaska.
Ja, och Karjala har ju en cool, den här karelska loggan med ryska svärd och det finska armen. Det var ungefär det som särskilde.
Jag var ju team Karjala, Lapping Kulta hade jag inte mycket till övers för.
Så. Ja, nej, då upptäckte man, och som du säger Fredrik, det var ju i USA som man låg långt framme, och de... Där kallas ju ett bryggeri som producerar 70 miljoner liter, så är det fortfarande ett hantverksbryggeri.
Mm.
För att de gör en hantverksöl. Det är ju mera att man tillhör den religionen, om man säger så, som är det som definierar om man är det. Och liksom hur man förhåller sig till råvaror, hur man håller sig till smak och så. Det är det som är. Så det är väl det som vi lite kroka i då. Det var det som lyckades dra igång det här då och få in... att det gick att ta in lite pengar, för att det var inte bara att köpa en bryggerianläggning, utan du ska ju också ha hela Stallhagen. Det är ju ett gammalt löklager. För det första så är det ett över 100 år gammalt hus, och för det andra så är det ett löklager, så det var ju lite jobb innan det var då en godkänd livsmedelsklassad produktionsanläggning och en restaurang, pub då i som vi då gjorde i, så Bettina Ingves tror jag, som inredde med och tog de här gamla byggnaden är ju från, det är ju en militär förläggning från Boxen från början. Mm. Som man
byggde. Som blev löklager, ja. Som blev ölbryggeri.
Så är det, för alltså den var ju, byggnaden har stått på Boxen till ryska kustartilleriet, och så har man efter kriget så såldes de till högstbjudna, och så plockar man ner dem stock för stock, och så plockar man upp dem. En likadan står i Frebbenby, jag tror den var i skola där.
Mm-hmm.
Jag vet inte om den har stått på Boxen, men den är i alla fall exakt likadan.
Men vad var första ölen? Var det den här med flaggan på, eller?
Nej, den första ölen hette Stallhagen Pale Lager.
Okej.
Okay. Och den var, ja, den smakade lite mer. Alltså det var inte var den ju en jätteavancerad sån här triple biscuit strawberry sour någonting.
Men ni började göra ganska så här normal öl. Ni började inte så här, det var inte så här ale med liksom 14 miljoner kilo humle.
Det var det som var grejen. Första jobbet handlade ju om att övertyga människor om att vi kunde göra en riktig öl.
Var det svårt? För jag kommer ihåg när Stallhagen började att många var ju skeptiska, att så här, är det här riktig öl? Och det tog ett tag innan folk såg det som riktig öl.
Ja, varför ska man betala 1,70 för en Stallhagen när man kan få en no-name plasköl för 1,30?
Mm.
Liksom, det var liksom det var så när vi började. Så det var liksom vår miljö, som vi hade att utgå ifrån, och så utifrån det då förklara att det sätter kanske lite guldkant med någonting som smakar lite mera och kanske lite mera känsla med en öl som är gjord liksom med det här lilla. Och
föddes det här drick mindre, drick bättre då redan, eller när kom det?
Det kom lite senare, kanske för kanske 10-15 år sedan.
Mm.
Ska jag säga. Okay.
Mm.
Men det är ju en del av det där. Det är ju, och det, jag står väl lite grann fortfarande för det att om ölen är 20% dyrare, så kanske man kan
dricka 20% färre.
Ja, nej, men ja, det blir ett andra roll, men jo.
Mm.
Ungefär så. Så, och därifrån då, men samtidigt som bryggeriet växte, så växte också förståelsen för att det hände någonting ute i världen. Och det startades då i Sverige, och det startades i Finland, flera mikrobryggerier. Och då, vi surfar ju liksom lite grann på det också då.
Hela det här lokalproducerade växte ju också fram egentligen, ja, från den tiden, och att man började kämpa med lokalproducerade råvaror, och äpplen börjar få ett namn istället för att vara ett grönt eller ett rött äpple liksom. Men Tommy, får jag fråga bara för att kolla om du är kvar. När hörde du först talas om Stallhagen?
Ja, hör du. Och vi har ju varit på Åland, om vi förbiser Stallhagen som arbetsplats, så varit på Åland i tiotals år innan på olika evenemang. Så att visst besökte man då på alla golfresor och fiskeresor och sånt, så Stallhagen nästan åtminstone varannan gång man kom till Åland.
Mm.
Så att, och det var ju också det som var kanske det intressanta då, när jag blev kontaktad via en kompis, att det fanns ett företag på Åland som kanske behövde lite externa ögon. Så sen när namnet kröp fram, så blev ju uppdraget mycket mer intressant.
Ja, ja, då fick du lite i hjärteroten.
Mm. Ja, lite så, tack. Jo.
Ja. Om jag ska sammanfatta liksom era första år, ni får rätta mig om jag har fel, men det var säkert tufft att komma igång och sådär, men efterhand så ni blev ju liksom erkända och växte, ni investerade liksom i kapacitet, och någonstans där runt 2014-15, då hade det börjat gå ganska bra sådär. Det var lönsamt och ni hade många ölsorter, det var liksom populärt, ni hade hittat lite exportmarknader och sådär. Beskriver jag resan ungefär rätt?
Ungefär, alltså vi var ju på det, man kan säga det har funnits tre stadier. Det första var då den här uppstart, och vi hade då lite romantiskt de här jättefina kopparpannorna precis i ett fönster utanför puben, och man kunde titta när någon bryggde.
Ja, de var otroligt stiliga.
Ja, och sen den anläggningen var ju på tok för liten, och vi kanske borde ha köpt lite större om man faktiskt ska ha trott på sin idé. Så den behövdes helt enkelt bytas ut till någonting större, och då gjordes det, och då köptes det. Då hade vi egentligen, där vi breddade oss mot allmänheten första gången, och hade en emission och tog in då, dels för att vi ville ha så många aktieägare som möjligt, vilket alltid har varit en del av idén. Men det var det som inkapital, och så köpte vi då en större anläggning. Och så när den var inarbetad och började köra på, så då till slut, så ungefär då du säger då, kanske där 13-14, då sålde vi alltså det var ju brist på öl, på vår öl, för att vi sålde allt vi kunde producera. Vi kunde inte producera tillräckligt. Och det var då, och då gjorde vi ju några år med bra lönsamhet, dels genom några lyckosamma affärer, men liksom det gick helt okej. Okay.
Och då hade ni ganska många sorter där. Då hade ni börjat med ale och sånt
redan. Ja, vi hade allt möjliga blåbärsöl och allt möjligt.
Min all time favorit, blåbärsölen.
Ja, men du får,
när kommer den tillbaks?
Du får bilda opinion, så kommer den säkert. Alltså,
jag ska skriva en insändare.
Jag tror att det vi säkert kan få. Det görs ju ett antal specialöl som framförallt finns i den egna pubben, alltså som görs. De är ju framförallt Reed brukar stå där ute och experimentera ganska mycket och göra några riktigt, riktigt bra sådana här och ganska snäva öl.
Men då har man dem i pubben och på fat helt enkelt?
Jo.
Och så ibland, slipper man omvägen via flaskan? Liksom.
Ibland kan det väl finnas någon pub, någon extern restaurang som vill ha dem. Som frågar efter dem. Men där, om vi går tillbaka till historien då, problemet var för det första, vi visste inte vad potentialen för produkten fanns. Vi hade då sådana på fastlandet som rev i oss, och vi kunde inte leverera till Systembolaget, för vi kunde inte garantera att vi faktiskt kunde producera efter efterfrågan.
Nej, hade för liten anläggning.
Ja, och vi hade liksom vi var med på några av de här finska smakresorna till Japan. när det fanns finska temaveckor och sålde vår öl och var med där. Och min största fasa var ju det att helt plötsligt så skulle någon varuhuskedja i Japan tycka att men toppen, hörrni, ni.
Här tar vi in.
Ja, vi vill ha 1 miljon liter. Ja. Vi kunde inte producera och samtidigt som vi var då i det här så var helt enkelt den där anläggningen nummer 2, den var helt enkelt slut. Alltså den gick inte att svetsa på den mera och det gick inte att lappa och laga mer.
Alltså den första
anläggningen? Nej, nummer 2.
Jaha, okej.
Okay. Nummer 2, den höll alltså, den, som sagt, vi sålde allt vi kunde producera och det betyder att vi producerar ju hela tiden. Mm. Alltså vi maxar den där.
Man ser hur den står och rasslar, ja, lite sådär, som dock, vad heter han här? Baltasar-maskinen.
Ja, just det. Nej, men i princip. Och så där var vi då och då måste det tas ett beslut om vad som ska göras. Vad gör vi med det här nu då? Inom 2 år så kan vi inte producera öl längre. Vad ska vi göra?
Okay.
Där står vi. Och då fanns det ett stort intresse från Hartwall som ville göra oss till sin craft beer i Finland. Och liksom vi skulle gå hand i hand tillsammans i Finland. Med det som bas så togs det då fram ungefär och i samråd med dem då vilken kapacitet en anläggning behöver ha och lite vad den behöver kunna göra och så vidare. Utifrån det då så byggdes det som Tommy nu kallar för fabriken då. Mm. Alltså den nya anläggningen då som brygger mer framförallt så är den ju mera, den är bättre på att utnyttja råvaror så att man får helt enkelt en lite renare och man får en öl som inte kräver så mycket energi att göra. Det som var tråkigt med det var ju att när vi hade den färdig i princip så då hade ju Hartwall byggt ägare och dessutom så hade de då hittat lite utrymme någonstans, jag kommer inte ihåg var det var, så startade de sitt eget craftbrewmärke som heter Mattssons. Så vi kom ju aldrig upp i de volymer som det var tänkt eller utlovat eller överenskommet. Ja,
precis. Så Hartwall som skulle hålla i handen, de blev köpta av några danskar, va?
Ja.
Vad heter de? De heter någonting. Alltså Unibrew. Ja, nej, det, tänker på Unibrow.
Nej, de heter
Royal Unibrew.
De heter väl Royal Unibrew, jo.
Ja, okej. Okay. Så där stod ni där med en väldigt, jämfört med tidigare, stor anläggning och stor produktionskapacitet.
Och ingen att hålla i handen.
Vi stod där med en stor anläggning och vi stod där med en anläggning som visade sig att den tog länge att köra in och få. Alltså vi hade tre, för att gå med på det, vi hade tre kriterier för att när den här skulle byggas, och det var att bryggeri, den här anläggningen, det skulle måste hålla budget för det första, för det andra, ölen måste smaka exakt likadant. Man ska uppleva att det är exakt samma öl som man alltid har druckit. Har man druckit honungsöl i 5 år och tycker om det, så ska det smaka precis samma honungsöl. Och för det tredje då så bör produkterna då se ungefär likadana ut. Mm. Och inget av de tre så höll. Det var väl en liten besvikelse, kan man säga.
Ja.
Men utifrån det då därför så behöver det göra saker. Vi var tvungna att säga upp avtalen med Hartwall för att vi det gick helt enkelt inte. Vi skulle ha kört ut för stupe.
Mm.
Och då fanns det Kesko-samarbete emellan och så skulle det göras alla möjliga produkter till dem och nu jobbar vi med, dels säljer vi till Kesko, men så säljer vi också till S-gruppen och det är egentligen det som Tommy har tagit fram och jobbar med nu då. Det är därför som en av orsakerna är att vi vände oss till en person av hans kaliber och egenskaper, just för att det behövs.
Mm.
Han är ju, eller du och Tommy är ju mycket ute och bygger relationer nu och säljer och lägger liksom grunden för många år framåt, ska jag säga.
Det är väl utgångsläge, jo. Och sen precis som Hasse säger, och en kort version av Hasses kommentarer var att fortfarande förväntningsvärde på Stallhagen är mycket högt bland kunderna. Och de är spontant glada när vi har börjat återigen och besöka den frekvent. Och det här gäller framförallt vad jag kallar för vår definierade målmarknad, så kustremsan. Så att vi har fått bra gehör från enskilda K-handlare som har då alltså möjligheter att köpa själva in produkter utanför centrala avtal. Och sen kustrestaurangerna. Så att vi är liksom på rätt väg och återuppta positionen som Stallhagen hade då för säg 5-6 år tillbaka i tiden, där man faktiskt uppskattar lokalproducerade Stallhagen. Som ett exempel har jag en kund i Hotskär nu som talar om Stallhagen som närproducerad öl. Mm. Och det är ju dit vi skall, för att då förmedlar ju krögaren och krögarens personal samma värdering mot slutkunden, konsumenten, som sen hoppeligen återigen ska köpa från lokala dagligvaruhandelsbutikerna Stallhagen sen för hemmabruk.
Mm. Hur mycket, alltså, hur stor del av produktionskapaciteten utnyttjar ni idag i den här nya bryggeriet? Är den ungefär? Hur mycket mer öl skulle ni kunna brygga om ni var tvungna?
Jättemycket. Och det är också en framtida grej för oss. I princip, utan att alls liksom slänga skuggor hit eller dit, men vi har kapacitet tekniskt sett att producera mer eller mindre all mikrobryggeriproduktion öl som görs i Finland under ett år.
Oj.
och därmed så legotillverkning är ju också en mycket, mycket intressant väg för oss att börja följa upp för kommande år, det vill säga vad kan vi stå och producera för andra producenter?
Ja, att andra bryggerier ska använda er anläggning liksom.
Då har man egna recept, eller hur funkar det?
Man har egna recept och då är det legotillverkning i 100%. Mm. Vi får ett recept, kommer överens om ett pris, distributionsalternativen, och sen producerar man.
Vad har ni för liksom uspar eller fördelar med ert bryggeri här på Åland? Men liksom, vad kan ni visa upp som gör att det är bättre eller bra för andra bryggare? Varför är ert öl bra liksom?
No, för det första är ju den här image-faktorn är ju alltid jätteviktig som en usp, och då kommer vi till Åland, exotiken, skärgården, renhet, vatten, lokalt, allt det här som ger ett medvärde ren i kommunikationen oberoende vem slutkunden är för oss i diskussionerna. Sen har vi ju relativt bra produktionsprocesser idag, det vill säga bara vi gör en produktionsplanering som sträcker sig 3 månader fram i tiden, så kan vi nästan på vecka säga åt kunderna att den är leveransklar då och då och då.
Mm.
Och det medför att vi trots att vi återigen är litet företag och har begränsade manpower-resurser, så är vi relativt strukturerade i sättet att agera för tillfället. Och det är ju liksom underlättar vår proaktivitet på det sättet att vi kan nästan alltid lösa in det på kundnivå som vi har lovat gällande leveranstid.
Mm. Får jag fråga en sån enkel sak som att vad är det som skiljer ett hantverksöl från en bulkprodukt så att säga? Är det tiden?
Tiden, absolut. Sen såklart ingredienserna, ju mer hantverk vi går in på, ju mer udda råvaror behöver du, och då måste du ha kunskap och kännedom hur råvarorna reagerar i produktionsprocessen, och vi gör ju fortfarande manuellt mycket i den nya bryggeriet, det vill säga kontrollerna och sånt utförs manuellt relativt mycket.
Mm.
Så att, och då finns det ju också en liten risk att oho, nu blev det lite fel. Och då parerar vi också manuellt ganska mycket idag. Så att produktionsprocessen är ju lite som ni sa själva här för en tid sedan, att då gamla goda tiden när det fanns tre öl. Så det stämmer ju fortfarande. De produktionsvolymerna är ju för det första oerhört stora. Men det är en knapptryckning och sen kör de standardproduktion med en standardkvalitet.
Mm.
Vi har mycket mindre produktionssatser per gång och då blir det, finns det alltid en liten risk att någonting eventuellt är lite annorlunda.
Mm.
Så vi får parera lite mera.
Mm. Sen om man läser på innehållsförteckningen på öl, det gör man ju, eller hur Anna?
Ja.
Vissa andra sådana här fulöl, de är inte alla helmaltsöl, utan de tycker att kornmalt är dyrt, så de har majs. Men ibland majsstärkelse eller palmsocker och sånt, och sen humle är också dyrt, då har de väldigt lite humle, men väldigt potent humle och sådär, så att man får ju mer i ett hantverksöl, finare ingredienser, bättre ingredienser.
Alltså gör man en optimerad industriell process, så måste man ju göra kompromisser för produktionen, för att om med kanske hur snabba upp lagringen till exempel, du kanske tillsätter någonting och så vidare. Det är ju typiskt i ett stort industriöl, och det gör ju inga hantverksöl.
Nej. Mm. Vad ska behöva hända för att ni ska kunna producera max i er anläggning och få sålt allt? Behöver ni liksom ha samarbete med andra bryggerier som brygger hos er? Behöver ni hitta en ny hartvall att gå hand i hand med? Behöver ålänningarna hundrafaldiga sin ölkonsumtion? Behöver det bli en varm sommar? Vad ser ni framför er? Vad behöver ni få gjort liksom?
Från mitt perspektiv, som jag sa inledningsvis, alltså företaget i sig självt börjar att ha en bra struktur, så det är inte så att vi behöver triljoner med liter mer försäljning för att bli lönsamma. Vad vi behöver är egentligen en extern lättnad, det vill säga slut på krig, stabilisering av ränteläge, så att det blir en normal konsumtion.
Mm.
Och det ren skulle vara för oss i dagsläget två jättelika kliv framåt mot en lönsam framtiden. Så att vi är inte ute liksom efter att hitta the magical way of getting 20 miljoner liter, för det är inte det vad vi behöver.
Det behöver bara bli normalt igen typ, eller?
Vi behöver bli normalt.
Vad nu det är sen.
Och sen behöver vi, som sagt, Åland funkar ju jättebra i det stora hela. Det är inte det som är problemet. Vårt problem är att vi har en på tok för liten marknadsandel i Finland.
Mm.
Och den jobbar du på?
Den jobbar jag på, jo, men som sagt, handelskedjorna, som vi alla vet, de är ju inte alltid världens lättaste samarbetspartners, utan de vill ju diktera spelregelverket relativt ensidigt, och då försätter det ju oss som är mindre leverantör i en lite prekär situation, för att den första och mest intressanta diskussionsämne under ett möte med handelspartnern är, och vilket pris har ni?
Ja.
Mm. Och där tar liksom oftast diskussionen slut gällande hantverksöl, kvalitet, vilka bryggprocesser vi har, utan nej, vad har du för pris?
Mm.
Och det är liksom den begränsande faktorn. Om du tänker på en av våra mycket framgångsrika, bra uppstyrda företag, konkurrent Nokian Panimo, som har som strategi att ha ett bra sortiment, vilket de har också, ett mycket intressant varumärke som ger möjligheter att röra sig vänster höger, men de huvudsakligen säljer enbart öl till dagligvaruhandelskedjorna.
Ja, just det.
Så det finns liksom olika sätt att tackla marknaden på, men vi...
Nu är det footwork som gäller.
Nu är det footwork och i rätta marknadsområde. Jag menar, Kesko-avtalet som Hasse refererar till, det var ett bra avtal på det sättet att vi fick 1200 butiker. Men i ärlighetens namn, utan att kasta någon skugga in på till exempel en ort som heter Ylivieska, men jag vågar påstå att det var noll sålda Stallhagen-produkter i Yliväska.
Vad är det för fel på dem?
Ja.
De har ingen skärgårdsfeeling i dem.
Nej, och precis på samma sätt som jag var hos en handlare i Korpo, så säger han, titta på den här ölen utan att nämna vilka bryggeri, men de kommer från norra delen av Lappland. Vi har inte sålt inte en enda burk på hela året, men det här är ett Kesko-centralöl som vi måste ta in.
Hur ser marknaden överlag ut? Jag tycker mig själv, alltså det var ju många år som det blev bättre och bättre utbud, upplevde jag i dagligvaruhandeln. Nu de senaste åren, vet du fan alltså. Det känns som att det har blivit lite tråkigare. Det är, tycker jag, större andel öl som kommer från de stora bryggerierna. Och att det, liksom inte, det blir inte skojigare på ölhyllan längre. Är det jag som är gnällig bara, eller liksom hade lite avstannade där? Vad tror ni?
Men det som finns nu är ju att de stora bryggerierna, de lajvar ju mikrobryggerier.
Ja, det ser ut som en mikrobryggerier, ja. Men sen läser man på tillverkarna så bara okej, Hartwall, ja.
Titta nu, jag menar, det finns ju då, de har ju, om vi nu pratar varumärken, Hartwall har ju till exempel igen, blåst liv i det gamla Lahden varumärke, och så har det blivit någon sorts kraft, och så har de liksom 15 olika sorters nejpa och allt möjligt och i olika färger som ska kännas lite så här som att de har nog stått där och
firat. Det kommer nya hela tiden, men de är ju så här smakar likadant ändå.
Jag kommer ihåg när det kom så här kaféer på 90-talet eller vad det kan ha varit, tidigt 2000-tal, som gjorde kakor som var modellerade för att se ojämna ut. Ja. För att det skulle se ut som att någon hade stått där och rullat kaka själv och tryckt till den med handen och så där, men den var egentligen mallad.
Ja, det är ungefär som att man vill gärna tro att det är mor Anna som har gjort mor Annas pepparkakor.
Men det, mor Anna det finns inte.
Egentligen, nej. 17 alltså robotar som har gjort den.
Hemlagade köttbullar ifrån.
Men man känner sig lite blåst. Ibland har man ju köpt ett sånt här, så kommer man hem och så dricker man, så ser man, det här smakar ingen vidare. Så ser man, okej, men det här var från, nu ska vi inte hänga ut Hartwall som världens sämsta, men, ja, men något lite större.
De har jättebra öl också.
Men det har de absolut. Det,
ja. Man måste bara hitta vilket det är. Men ja. Det som, alltså, det här är ju Huntracks Earl Craft Brew, ingenting av det är ju så att säga ursprungsskyddat på något sätt. Det där ska vara, jag vet en bekant till mig som var på några sådana här pitch-möten då av gin-destillerier i London, Huntracks gin då, och de sa att deras största utmaning, det är ju det att craft gin, det är ju inte en skyddad titel, en skyddad etikett, vilket betyder att vilken...
Man kan bara säga.
Ja, men vilken kines som helst kan ta 1 miljon liter industrispit och blanda i lite essens från en bär, och så kallar han det för craft gin. Och det är liksom lika mycket värt som John the Distiller som står någonstans i någon förort till London. Och
Mor Anna som står och kavlar pepparkakor.
Ja, han står och handpressar med kärlek de där enbären med handflatan. Liksom. Mm. Och det liksom upplevs, det kan upplevas och det får etiketteras som samma produkt. Och det är ju samma sak med ölen. Man måste ju veta vilka som är och vilka som bara är
låtsas vara liksom. Ja, men alltså om man vänder på det, borde inte ni och de andra mikrobryggerierna ha sett det här komma? Borde ni inte ha liksom motat de här i grinden på något sätt, eller var det omöjligt?
Ja, jag vet inte vad man ska ha gjort bara.
Nej,
ursprungsmärkning. Får jag fråga om hur många aktieägare har Stallhagen idag? Är det över 1000?
3300.
3300?
Ja.
De är trogna drickare ändå.
Ja, alltså det var lite så det tänkt från början att Man skapar en lite, det var tänkt ett litet ambassadörskap. Man ska gärna vara stolt över att man är lite delägare i ett bryggeri och att man dricker sin egen öl, och gärna när man får hit kusinerna från Korpo eller från Yliväska. Så då kanske man gärna vill bjuda på den öl som man liksom ändå har en liten sån här. Och det är lite också, det finns det här gamla från traditionella åländska bondeseglations, när där till och med liksom pigorna hade en fjärdedel av en åttondel av
seglet
av en eller andel i typ så lite så det är väl därför, och jag tycker att det är ju fler desto bättre.
De är ju hårt prövade, era aktieägare. Det finns ju två saker man inte vill ha utspätt. Det är ju sin öl och så sitt aktieägarskap. Vänder det nu? Är det liksom, är ni på uppgång igen nu? Sådär.
om du frågar mig. Jag tycker det ser jättebra ut nu. Mm. Jag har inte på många år haft så bra förutsättningar ändå. Trots, som Tommy säger, om världen och det faktum att i princip går det ju ett mikrobryggeri i Norden i konkurs åtminstone en gång i veckan.
Ja.
Alltså det, vilket också var väntat. Det här pratade vi om för många år sedan. Mm. Vi visste att redan när den här stora anläggningen, den lite större anläggningen planerades, så visste vi att det kommer att bli en konsolidering, därför att när vi startade så fanns det 4 bryggerier och nu finns det då 100 i Finland, konstaterade vi då.
Ja.
Och det finns väl 200 i Sverige, tror jag, eller fanns. Och då visste vi att det kommer inte gå, och så följde vi dem och noterade då att okej, bra, eller bra. Vi konstaterar att åtminstone 90 av de här 100, de går fortfarande back varje år, och hur länge kommer de orka, och vad kommer att hända då, och vad kommer att hända med de varumärkena, och så vidare. Så att det, bara det är ju bara det faktum att jämfört med i princip alla mikrobryggerier i Norden, så ligger vi ganska bra till i hur vi har lyckats få finansieringen på rätt, och hur vi har ändå städat ganska mycket i verksamheten, och varumärket står ganska starkt och sådär. Så jag tycker det ser ganska bra ut.
Ja, nej, det är imponerande att ni har funnits i 20 år. Man har ju lite oddsen emot sig när man startar ett bryggeri sådär, och alla de här hipsterföretagen nu, någon kommer väl att försvinna nu, alla som har startat mikrobryggerier och barberar salonger och kaffebutiker och hamburgerrestauranger på senaste åren.
De satsar inte alla
pengar där, satsar de hellre i stallhagen då.
Ja, det ska jag säga.
Bra, vi måste nästan gå över på veckans hyllningar, eller? Har vi någonting, vi har ju 1000 frågor till, men vi kan inte hålla på heller.
Nej, men jag tänkte det där med firandet, jag tänkte bara att vi ska slå fast det här nu, att man kan alltså förvänta sig någon form av firande av stallhagen i augusti då, ska vi se.
Jo, det är liksom, vi börjar första veckan i maj så kommer man säga stallhagen 20 års jubileum.
Vänta, nu har vi något fel på mikrofonen hos dig här,
Tommy. Ja, du försvinner lite.
Ja, okej. Okay. Hörs det bättre nu?
Nu hörs du igen.
Stabil på samma plats.
Ja, kör igen. Nej. Nu är det något fel på mikrofonen, Tommy. Ja. Om jag tolkar dig rätt så händer det någonting i maj redan, stämmer det?
Jo, hör ni mig nu?
Nu hör vi dig.
Okej, för jag sitter exakt på samma plats hela tiden.
Konstigt, du får inte röra dig en millimeter nu.
Nej, stå stilla.
Nej. Jo, så vi kommer ut med stallhagens jubileumsöl, 20-års jubileumsöl, första veckan i maj.
Okej, det ser vi fram emot.
Och den är faktiskt en ganska intressant öl. Det är en torrhumlad lager.
Okay.
Och det är en lite annan produktionsprocess, krispig, lättdrucken, smakrik öl.
Och sommarens grej får vi hoppas.
Ja, jag hoppas det faktiskt, för vi satsar stort. Vi har en ganska synlig position under Tall Ships Race. Vi kommer att vara mycket aktiva under Rock Off, och vi kommer att ha fått ren mycket, mycket positiv feedback från de flesta krögarna på Åland. Så att synlighet kommer vi att ha, och hoppeligen en mycket, mycket, mycket välmottagen öl.
Mm.
Och sen snackar ni om blåbärsölet här. Jag kan inte säga att blåbärsölet kommer tillbaka någon dag, men vi kör lite retro även under jubileumsåret. Och då har vi redan här för någon vecka sedan så kom vi ut på butik med herregud, nu tappar jag det. US Red Ale.
Ölet. Mm. Jag har ett par gamla favoriter. Det är blåbärsölet och den här Apple Crush. De fanns dessutom samtidigt.
Dark Honey var väl också en favorit, tror jag. Men den har kommit tillbaka, eller?
Den är tillbaka nu på butik, och den finns då på stallhagen och dagligvaruhandeln. Och sen ska vi på hösten komma ut med en äldre goding, och sen tittar vi också här lite på olika nyheter som är lite speciella för restaurangvärlden framförallt. Så vi kommer att lansera här även i slutet på april, början på maj, en Belgium veteöl som är mycket, mycket.
Wow, nu börjar man längta till maj här, om det skulle kunna få bli lite varmare.
Det kommer vi huvudsakligen på båtar.
Okej. Det finns ju ingenting som ska gå på sommar som är vete, eller?
Nej, Nej, det här kan bli det här blir
mycket banantoner.
Bästa sommaren på 20 år får vi hoppas
nu. Ja, men bra.
Ja, så att vi ser jätte förhoppningsfullt på framtiden och sen som sagt den här Stallhagen partygrejen så som det ser ut för tillfället rör vi oss någonstans kring 10 augusti med pompa och ståhej på Stallhagen.
Ja, ja. Härliga tider. Ja.
Och vi gillar ju när folk handlar hemma på Ålands handel. Så om ni köper öl så köp nu ett åländskt öl, tycker vi.
Så tycker vi. Mm. Ja. Och så tycker ni med.
Då stannar pengarna här och så
ja.
Har vi,
det blir
vi
bra.
Kan vi ha råd för dem. Ja. Bra, då går vi över på veckans hyllningar.
Ja.
Tommy, vem eller vad vill du hylla denna vecka?
No, om jag får jag hylla två olika.
Varsågod.
Grejer. Ja,
absolut.
No, för det första måste jag nog än en gång under alla dessa år hylla min fru Martina som utan att protestera godkänner pendlande mellan Täby och Åland på veckobasis.
Det tackar vi henne för.
Så det är ett stort tack. Och sen lite klischéaktigt men när man har jobbat på många olika arbetsplatser, mera sällan skåda den hängivenhet som Stallhagens personal har. I form av att det här är det roligaste, det här är det bästa jobbet. Vi har haft stora interna problem. Inte en jävla gång under de här 2 åren så har någon varit sur på jobbet. För att med tanke på själva jobbet, det finns andra saker som stör, men inte jobbutförande och titta hur personalen på restaurang och pubben står varje dag och småler och skojar och har sig och vill servera det bästa som finns. Så dit far en stor blombukett i den adressen.
Det var fint.
Hasse?
Jaha, vad ska man... Jag tänker så här att man kan inte hylla nog de vi kan kalla dem för de som alltid börjar som utskrattade men sen står på sig och tror absolut att de är på rätt spår. Alltså de mest envisa, bändiga entreprenörerna som till slut, om de orkar så orkar ta sig hela vägen fram och göra någonting. De tycker jag alltid ska hyllas. För det för det första ingen annan som gör det och så oftast får man ta sig igenom omgivningens hån och tvivlan och innan man lyckas. Och sen plötsligt så är de som lyckas bra blir naturligtvis geniförklarade. Men jag tycker alla de som träsar med det där tycker jag ska vara...
De som är i gnätet just nu.
Ja, faktiskt. Bara kämpa på, kämpa på.
Vi älskar entreprenörer här, så det var en bra hyllning.
Mycket
Anna.
Snyggt. Jag tänkte hylla en mycket lokal och ganska liten produkt som heter Enkornsflingan. Det är så otroligt. Grejen är så här, jag gillar att äta gröt. Och min gröt har tagit sig till nya höjder när jag har börjat använda enkornsflingor. Som tillverkas på Åland och valsas till små flings av Överängskvarn. Och det blir så gott.
Okay.
Av den här gröten är så fantastisk. Så det tänker jag så här, heja Överängskvarn och enkornsflingorna.
Är det något som man strösslar på gröten då? Eller?
Nej, utan man kan blanda det om man är lite snål och vill snåla lite. Kan man blanda det med havregrynen? Så kör man hälften havregryn, hälften enkorn. Det är liksom... En ny dimension av gröt.
Vad blir det för skillnad på gröten?
Den är godare.
Den är godare.
Ja.
Bra förklarat.
Den blir godare. Den har en mer smak. Alltså, enkorn är väl ett sån här urvete om jag förstår det hela rätt. Så den har liksom, det har ett helt annat smak, vad ska vi säga, spektrum än havre har. Så det blir som en lyckad fin kombination där av gröt.
Det ska jag testa.
Jag med. Ja. Jag har ett svårt förhållande till havregrynsgröt just nu. Jag äter det varje morgon, men det börjar smaka trä.
Nu ska det börja smaka enkorn istället. Ja. Den är väldigt god. Alltså. Ja. Jag tycker det blir 10 gånger lyft på gröten.
Jag ska komma med en väntad hyllning. Ni vet när man har badat bastu,
ja,
så har man ju alltid svårt att bestämma sig. Ska jag dricka en bastuöl eller ska jag ta en bastuglass? Båda är ju goda.
Va?
Jo.
Bastuglass?
Bastuglass är gott.
Ursäkta mig, det här är nästan oförskämt att prata om när vi har bryggerigäster.
Det verkar någonting från Berg göra
det. Det är något finstrumt.
Jag är sån. Jag gillar både öl och glass efter bastu. Men då kan man ju göra så att man dricker en Stallhagens blåbärsöl. För den smakar glass. Så då får man liksom både en bastuöl och en bastuglass samtidigt.
Ja, men nu om finns den inte riktigt.
Nej, om man inte har den sparad hemma då.
Men kanske den här veteölen blir... Bastuglass.
Jag hoppas på att blåbärsölen ska komma tillbaka. Då ska jag köpa upp all, så ska jag lagra den i liksom så här på Ivarskärsfjärdens botten. Så ska jag ta upp liksom öl sen när jag behöver den.
Det här är din pitch, Tommy, nu. Som glass, som glass efter bastun.
Den är lite svår. Det krävs någon slags förklaring.
Nej, men det är den optimala bastuölen.
Timingen är helt okej för att vi har styrelsemöte på onsdag, så jag tänkte framföra det här, så får vi se.
Reaktionerna är. Nu är du, Fredrik, kanske du har satt spår på riktigt.
Ja, sen jag börjar leverera. Jag måste köpa den där blåbärsölen sen då, men
det måste,
ska jag göra.
Sannoliken.
Ja, hur mycket som helst.
Då så, det här tyckte jag var jätteroligt att höra om Stallhagen.
Ja, nu blev man ju fruktansvärt ölsugen.
Ja, det är tur att det är fredag.
Det är fredag.
Yes.
Bra. Stort tack för att ni kom hit, och ni är välkomna tillbaka som 20 år igen för att fira ert 40-årsjubileum. Då säger vi tror att det ska gå bra.
Tackar.
Bra, så får vi
tackar. Tack så mycket.
Bra, tack, och vi säger tack och förlåt.
Tack och förlåt.